Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till avsnitt 231 utav Svenska FPL-podden. Det här är ett gästavsnitt med Oskar Block från reducering.se, en utav våra stora samarbetspartners i Svenska FPL-podden. Vi spelar in tisdagen den 2 augusti och vi kommer ju prata en hel del spel med Oskar, men även snacka en hel del om kommande Premier League-säsong och kopplat till fantasy såklart. Oskars spelkunskaper kopplat till hans kunskap om Premier League kan säkert väga in en hel del. Och Oskar, det är härligt att ha dig med. Jag vet att du bara här för mindre än en vecka sedan spelade in nästan 1 miljon på Europatipset. Så att, kan vi börja och skicka ut ett stort grattis.
Ja, tack snälla, tack för både introduktionen och gratulationen. Är det kul att vara här?
Ja. För att bara hoppa rätt in i det, vem är Oskar Block? Och jag vet att du är medgrundare till reducering.se, så du får gärna berätta lite om dig men även om sajten reducering.se.
Nej, men jag tror att de flesta känner till mig från just bettingsfären. Jag delar just nu, eller har gjort det kanske 5-6 år tillbaka, jag delat speltips på olika sociala medier men framförallt Twitter på slutet. Men till vardags pluggar jag civilingenjör och ekonom här i Göteborg. Ursprungligen från Nyköping, men flyttade ner i samband med studierna. Otroligt idrottstokig. Jag har spelat både fotboll och innebandy ganska länge. Nu endast på hobbynivå. Men då har jag valt istället att ta steget till, ja, som många andra, till tv-soffan och kolla väldigt mycket sport. Och ja. Det är ju väldigt praktiskt att kombinera det med bettingen. Där jag valt, jag tycker väl också väldigt mycket om statistik. Så det blev att jag väldigt tidigt började bygga väldigt enkla modeller. Och sen blev det ett allt större intresse. Och då blev ju betting en ganska naturlig väg att vandra. Mm. Så det är väl lite kort om mig och min bakgrund. Och sen så som du sa, jag driver ju bland annat reducering.se. Och en rad andra bettingrelaterade hemsidor. Så.
Du får jättegärna berätta, har du något favoritlag i England?
Ja. Oh, självklart, det är Liverpool. Så det var ju en tråkig säsong förra säsongen. Och, ja, jag vet inte riktigt, jag var väldigt optimistisk efter som tidigare sommarfönstret. Men nu vet jag inte riktigt vad jag ska tro. För vi förlorade med 4-3 här mot Bayern bara idag. Det såg ju såg inte jättetrevligt ut, framförallt inte defensivt.
Nej, vi kommer gräva djupare i både Liverpool och Premier League kommande säsong här lite senare i avsnittet. Du får jättegärna berätta lite varför du var med och grundade reducering.se.
Mm. Men det började väl med att när jag väl halkade in på stryktipset så upptäckte jag att jag tyckte inte det var speciellt optimalt att lämna in bara matematiska system. Och för att tydliggöra lite vad som är ett matematiskt system, så är det det är majoriteten av de system som lämnas in. Så om du bara går in på Svenska Spel, kryssar i lite tecken och sen lämnar in, så är det ett matematiskt system. Du gör alltså ingen form av reducering för att minska antalet rader.
Det klassiska 64 rader med 6 halvgraderingar.
Exakt så. Så då upptäckte jag att det fanns lite olika. Svenska Spel har ju själva lite olika reducerade system. Som de kallar det i alla fall. Och då handlar det om att man kanske väljer ett färdigt rad. Du kan välja, men den här, jag minns inte ens vad de har, men typ så här, 144 raders med 12 rätts garanti. Men det är ju ofta väldigt svårt att följa. Man vet inte vilka rader är det som genererar 12 eller 13 rätt. Och det kan vara också väldigt svårt att styra. Det är väldigt mycket slump bakom det. Så då finns det vissa, eller det fanns då redan innan vi startade sidan, vissa sajter som erbjöd så kallade reducerade system. Och då kan du sätta ut olika krav för att minska antalet, eller du kan minska antalet rader och då kostnaden. Så säg att du är inte säker på om, du vill inte spika både City och Arsenal i en omgång. Då skulle du kunna gardera båda, men sätta ett krav på att minst ett av de här två lagen ska vinna. Och då få ner kostnaden rätt ordentligt. Mm. Så vi upplevde väl att eller jag i alla fall upplevde att de dåvarande sajterna som erbjöd den här typen av reducerade system var både rätt utdaterade, de hade rätt dålig användarupplevelse och jag saknade en del funktioner som jag tänkte, ja men det här är nog något som jag hade velat ha och använda. Så då började vi bygga vårt egna reduceringsverktyg och då landade det i reducering.se som vi sedan har utvecklat en del sedan dess.
Mm. Och värt att tillägga där är ju att reducering.se är ju ett verktyg som man kan gå in och nyttja helt kostnadsfritt om jag har förstått det rätt.
Exakt, det var ju också lite av grejen att jag ville ha, det ska ju hjälpa både mig men också många andra. Så nu ligger vi, vårt huvudfokus är ju ja, men både att lära ut och få folk att förstå värdet av att spela reducerade system. Och då är det ju ett självklarhet för oss att det ska vara gratis att använda. Så det är ingen kostnad alls för spelaren.
Nej, och för egen del så är jag den här, jag vet inte om det är typiska stryktipsspelaren som spelar 64 rader. Och det har fortfarande aldrig blivit 13 rätt. Kämpa på, harva på. Men i och med det här samarbetet så ska både jag och Stefan och Fredrik från podden under säsongen få lära oss lite mer om reducerade system, fördelar med det. En del av det är ju det här avsnittet som vi har nu där vi kan få höra lite grunder och se vart det tar vägen. Du får jättegärna berätta lite mer om liksom själva fördelarna med att använda verktyget jämfört med att spela med de här 64-raderssystemen eller om man lägger ännu mer pengar och får fler tecken så att säga.
Exakt, och jättegärna. Men det finns ganska många fördelar skulle jag säga. Men den allra största fördelen kretsar kring att du kan liksom anpassa raderna på ditt system. Så säg att du sitter möter Luton borta och av någon anledning så vill du inte spika City i just den här matchen. Om du då på Svenska Spel väljer kryss 2 matematiskt så kommer ju 50% av alla dina totala rader att sitta på krysset. Och det är ju inte alls optimalt. Du vill ju ändå ha en klar övervikt på City även om du inte vill spika dem. Och just den här övervikten kan du styra otroligt enkelt på reducerade system. Så det skulle jag säga är den första fördelen. Den andra fördelen är att du kan ta bort så kallade skräprader. Nu nämnde ju du att du aldrig har fått 13 rätt. Men de flesta som spelar trycktipset på lite mer seriöst. Då handlar det inte bara om att jaga 13 rätt utan du vill ju vinna i rätta omgångar. Man är inte intresserad av att få 13 rätt om exakt alla favoriter vinner och utdelningen blir 750 kronor. Då kan du ju reducera bort de raderna som genererar så pass låg utdelning och inte behöver betala för dem ens. Och på samma sätt så är du inte intresserad av rader som har ett totalodds, alltså om man summerar ihop chansen att alla de inträffar som är jättehögt. Du vill inte betala för exakt alla skrällar heller. För det är en väldigt låg sannolikhet att det kommer ske. Och kanske till och med så pass låg att det är, vi kallar det minus EV, alltså negativt expected value att lämna in. En annan fördel med att spela reducerade system är att du får chans att bygga en mycket större ram. En nackdel som om vi ser att du vill spela ditt 64 kronors system. Du kan ju utan problem bygga en ram på 500 kronor istället. Och reducera ner den till 64 kronor. Jag brukar personligen ligga på en reduceringsgrad på ofta över 90%. Så då kan jag ju bygga ett system för 640 kronor och reducera ner det till 64 istället. Så du har ju chansen att kunna bygga ett bättre system. Sen en annan fördel är att det finns lite olika verktyg också som till exempel trender. Nu är det kanske inte aktuellt om man bara lägger 64 kronor system. Men om man tänker att man ska vara vinnande på stryktipset på sikt. Då är det ganska viktigt att man inser att man tävlar inte bara, man tävlar mot folket. Liksom. Det handlar ju om att se vilka som är överstreckade och understreckade. Men det handlar också om att inse vilka trender det är. Så om de stora systemen, de lämnar in de sista 3 timmarna brukar man säga. Och då kan det vara väldigt bra för dig som spelare att veta, okej, men hur spelar de stora systemen nu sista timmen? Det kanske alla kanske går på den här superunderstreckade Brighton. Och då kanske det är bra för dig att ta en annan spik. Så att du liksom hittar den här unika raden. Sen finns det också via live-rättning, notiser. Mycket bra funktioner som du inte kan liksom använda om du bara spelar matematik.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mm. Så skulle jag säga de största fördelarna.
Det finns ju massor att lära här, hör jag direkt. Och jag antar också att man kan läsa sig till mycket av det här på er sajt.
Ja, det stämmer. Och det låter ju säkert, när man väl hör det första gången och när man kanske går in på sidan, så kanske man inte blir lite överväldigad och kanske inte helt lätt att följa med. Men dels så finns det, som du säger, det finns lite olika guider och förklaringar på alla grejer. Men sen får man också jättegärna skicka iväg ett mejl och ställa vilken fråga som helst, eller bara skicka ett DM till mig, så hjälper jag hemskt gärna. För det är, när man väl kommer igång, så är det inte att det är mycket lättare än man tror. Och man kan också börja på, för det finns något som heter färgreducering, vilket är den vanligaste. Då lägger man till exempel en, om vi säger att vi helgarderar både Arsenal och City, och sen kan vi lägga en blå färg på just Arsenal-tecknet och City-tecknet och sätta ett krav minst en blå färg. Det är den simplaste, och det är väldigt lätt att lära sig. Sen så man vill, kan man göra det mycket mer komplext, men det är ganska lätt att komma igång.
Ett ännu lättare sätt att komma igång, det är ju att spela andelsspel.
Ja, precis.
Där man kanske inte själv går in och sätter raden. Och i vårt samarbete har vi tänkt att här under säsong komma med ett speciellt andelsspel från oss i Svenska FPL-podden tillsammans med er på reducering.se. Och det är väl ganska självklart för många varför fördelen med att gå samman för ett större och slagkraftigare system är att man utan att behöva lägga tusentals kronor kan ha ett större system. Men du får gärna prata mer om det också, fördelar med ett andelsspel och kanske en bra väg in innan man själv blir expert på de här reducerade systemen och vill bygga själv.
Mm. Och det första av den tydliga fördelarna är precis som du säger. Du får ju chansen att även om du bara vill lägga, säg, 64 kronor den här lördagen, så har du ändå chansen att nå de lite större pengarna, vilket är väldigt svårt om man bara ska lägga 64 kronor. Sen så är det ju också att du lämnar ju över lite av, du behöver inte grotta dig ner i varenda match. Du kanske inte behöver ha koll på vad som har hänt i Championship den här rundan eller liknande. Du kanske inte ens behöver lära dig vad det reducerade system är, utan du kan liksom lämna över hela expertisbördan till någon annan som du litar på och tycker verkar reko och vettig. Det är också helt gratis, så jag vet att vissa andelar på, om man kollar till exempel på hästar eller liknande, eller ombudsspel, då är det ju en avgift kopplad till att du köper en andel. Men här är det ju liksom så att det är noll kostnad för dig. Det är liksom ingen skillnad. Det blir alla pengar som går betalas in till systemet, betalas också ut i samma proportion. Så det är också en fördel. Och det är ju ganska kul också att jobba in ett system tillsammans. Det kan ju bli rätt kul snack liksom i chatterna när det bara är en match som återstår och man har ganska bra chans på de stora pengarna. Så nu, som till exempel nu i helgen, då var det Bode och Tromsö som var sista matchen. Och tack vare kraven så satte vi faktiskt kvar på båda systemen med kryss 2. Så vi behövde alltså jobba en skräll, och då vann ju Tromsö till slut med 2-0. Så det var en ganska rolig match att följa tillsammans där.
Ja, jag förstår det. Vi pratade ju om den vinsten här på Europatipset i söndags. Och bara för att du, när jag hör dig prata och du förklarar din bakgrund, så förstår jag att du är mycket in för statistik. Så jag gissar att du har ganska bra koll på tidigare vinster och sådana saker också. Den här miljonvinsten som kom nu i söndags, var det ett lucky shot, eller är det så att det har blivit lite andra vinster också här de åren här som det har spelats?
Nej, det har ju absolut blivit en del andra vinster. Men det som är viktigt att tänka på är att Stryktipset är ju ett högvariansspel. Det innebär att det kan ju gå Det kan ju gå ganska långt mellan träffarna, men det enda viktiga är ju hur du presterar på tillräckligt lång sikt. Och det är väl det jag tycker att ganska många profiler, vad man ska kalla det, i stryktipsvärlden förbiser, eller man väljer inte att lyfta upp att liksom, ja, men hur mycket går det med net, vad är ditt netto liksom för ettårsperiod, treårsperiod. Och det är ändå något som jag tycker att vi i teamet på producering är ganska duktiga med, att ändå vara transparenta. Och jag tror 2022 landade jag på totalt, tror vi, är det 880 000 plus. Och då ska man säga att då är det ju för hela, för om man hade alla system, och ofta har det ju automatiskt 50 andelar. Och det här året ligger jag nog ganska mycket mer plus. Men som jag sa, det är ju liksom ett högvariansspel, och det finns ju ingen, bara för att det liksom gått bra tidigare så är det inte så att det på kort sikt kommer vara samma. Det kan vara en lång drawdown liksom.
Mm. Och det ska man väl skjuta in, precis som när man lyssnar på andra poddar och sånt, att man ska inte spela för pengar man inte har, och om man har problem med spel så ska man söka hjälp, stödlinjen.se och sådana saker. Det finns ingen garanti till vinst.
Absolut inte. Det är jättebra att du lyfter det. Jag tycker också något som inte nämns tillräckligt på, om man kollar på betting Twitter och liknande, att jag uppmuntrar absolut ingen att spela överhuvudtaget, utan det ska vara något som man tycker som är kul och som man känner att man har råd med. Så det är viktig poäng.
Är det någonting mer du vill skjuta in kring reducerade system, reducering.se eller någonting sånt, eller ska vi gå vidare och prata lite kommande Premier League-säsong och i relation till Fantasy Premier League kanske då specifikt?
Nej, men jag tycker att vi har nämnt det viktiga, så låt oss hoppa vidare.
Ja, jättekul. Varmt välkommen ner i svenska FBL-podden Båten och som partner till oss. Innan vi går in och pratar Premier League-säsongen, så skulle jag vilja nämna till alla er som lyssnar att glöm inte att gå med i poddligan. Vi hade ett prisbord förra året på över 27 000. Det är en helt gratis liga att vara med i, så spelar man Fantasy Premier League så känns det dumt att inte vara med. Man kan vinna presentkort på fotbollsgrejer, allt från fotbollströjor, fotbollsskor och sånt. Man kan vinna presentkort på fotbollsresor och massa grejer. Så spana in Svenska FBL-podden på Facebook så hittar ni ligakod för att gå med där. Vi har ju även en betalliga tillsammans med en annan samarbetspartner som jag vet att även reducering.se är med och samarbetar med. Och det är ju Glenn Fantasy Premier League. Och där kostar det 250 kronor att vara med, men då går 50 kronor oavkortat direkt till Barncancerfonden och övriga 200 kronor går direkt in i ett oerhört maffigt prisbord där man kan vinna priser varje gameweek, varje månad och ett jättestort säsongspris där man får åka med valfri kompis till något lag ute i Europa. Vi ska ner till Lissabon här i november med förra årets vinnare och se Sporting Benfica derbyt och se förhoppningsvis Viktor Gyökeres göra lite avtryck. Så missa inte chansen. Man behöver alltså gå med innan deadline för Game Week 1 som är fredag den 11 augusti. Så det är inte så långt kvar. För att hitta hur man ligakoder och vilket nummer man ska swisha till så går man också med fördel in på Svenska FBL-poddens Facebook-sida. Alternativt gå med i Facebook-gruppen Glenn Fantasy PL och läser mer där helt enkelt. Och är med och bidrar med en stor summa in till Barncancerfonden. Oskar, jag måste sätta dig lite på poddkanten här. Är du med i poddligan och är du med i Glenn-ligan?
Ja, jag är med i båda ligorna faktiskt. Så det ska bli riktigt kul. Första gången jag är med i respektive liga. Men det var ju, jag är taggad. Jag har spelat fantasy ett par säsonger. Men har tillhört den här som går in väldigt hårt. Liksom gör en otrolig gedigen research som första. Och sen så händer det att det dör ut. Liksom. Jag tror jag gav det ett ordentligt shot säsongen. Kan det vara 1920? Och då kom jag väl topp 30k. Mm. Tänkte göra det förra säsongen också, men sen så var jag iväg på ett utbyte i Australien och då missade man direkt en game week och då, eller deadline, och då var det ju, ja, det blev det.
Nej, det är inte helt ovanligt, men just därför skulle jag säga att Glennligan är en liga som passar ganska bra.
Med månadspriserna, det är ju bra grejer.
Rejält fina månadspriser där man varje månad börjar om från noll. Så är man på utbytes tid i Australien så kanske man är borta ett tag. Men sen kan man helt plötsligt gå stenhårt in för mars månad och vinna en fotbollsresa för sig och en kompis. Så Glennligan slår jag ett rejält slag för. Ska även passa på att nämna det. Vi har ju väldigt många Patreons som stöttar oss i Svenska FPL-podden. Stort tack till det. Patreon blir man via patreon.com/svenskafpl. Man stöttar oss med 25, 35 eller 50 kronor. Och vi har ju tidigare avsnitt sagt det att om man blir Patreon eller är Patreon vid Game Week 1 så är man med om en utlottning om nästa års poddresa. Och det jag kan slänga in nu dessutom för att fira att vi har blivit över 300 Patreons just nu, så har vi beslutat att kasta in en till utlottning där vi tävlar ut 3 stycken presentkort à 1000 kronor från unisportstore.se. Så du kan köpa ditt lags matchtröja inför kommande säsong. Så om du inte redan har gjort det, se till att gå in och bli Patreon. Patreon.com/svenskafpl. Så är du med och stöttar podden. Men framförallt med i utlottningar. Kommer in i vårt fina community. Och får möjlighet att få feedback på ditt bygge. Eller få lite, ett skönt forum att hänga i helt enkelt. Nu Oskar tänker jag att vi går in och pratar kommande säsong. Du nämnde lite om ditt FPL-spelande, så du känner ju till spelet väl och ja, men, allt du berättar om ditt fokus på spelmarknaden och hur du gillar statistik gör ju att om du nu håller ut och verkligen är med en hel säsong borde kunna vara en farlig spelare att räkna med. Så jag tänker att det kanske finns lite anledning här att höra med dig, ja, men, generellt vad du har för syn på kommande säsong, om det är specifika lag som du tror lite extra mycket på för den här säsongen eller tvärtom lag som andra pratar upp som du är lite mer tveksam till kopplande till, ja, med spel här för Game Week 1 eller liknande.
Ja, nej, men om vi pratar, börjar med lag som jag tror mer eller mindre på, så lag som jag tror mer på måste ju börja med att nämna Aston Villa, tror jag. Avslutade ju förra säsongen otroligt bra och tycker också man sett väldigt bra ut på försäsongen. Har ju fått in Emerys favorit Pau Torres och startat väldigt stabilt. Nu har man ju experimenterat lite med att spela, det känns som man ställer upp med tre mittbackar plus då cash och sen så vrider man om till en 3-2-5 när man får bollen. Och det har funkat rätt bra, tycker man sett rätt pigga ut. Och sen har man ju också fått in Diaby framåt som har varit otroligt fin. Man var ju rädd att det skulle bli en liten en Bailey 2.0, men nu har ju Bailey gjort en del bra grejer, men kanske inte riktigt så mycket som man hoppades på. Men av det jag har sett hittills av Aston Villa och det blir framåt, så skulle utan problem kunna se han göra 10 mål den här säsongen. Annars, jag tror inte super mycket på Fulham. Ser sett flera som tror att de ska nå en 10-11, precis som förra säsongen. Men jag är väldigt skeptisk. Och då var ändå en av dem som var ganska HC på förra säsongen. Man hade ju en del flyt, ska sägas. Och framförallt kollar vi andra halvan av förra säsongen, så hade ju bara Southampton och Wolves hade sämre underliggande. Jag tycker inte att man gjort ett superbra transferfönster heller. Speciellt inte nu om nu Mitrovic går, som jag tror att han kommer göra. Speciellt när man värvade in Jimenez. Vi har en Tim Ream som är 35 bast, det blir inte bättre. Ingen långsiktig ersättare har kommit in till honom. Flera som hugger på Palinja. Går han, så har vi ett stort hål även på mittfältet. Jag tycker att man ser, jag gillar Marco Silva, men jag tror att man kommer vara ordentligt inblandad i en nedflyttningsstrid. Också lite skeptisk till West Ham som inte har lyckats få in en enda ersättare trots liksom miljardpeng för Rice. Smyggillar även Bournemouth, ska sägas. De har ju fått in, det känns som en ny satsning här. Nya ägare, får in före detta Rayo Vallecano och tränaren Iraola. Han kommer ju vända, eller han har ju redan börjat vända upp och ner på hela huset, känns det som. Spelade med en otroligt hög intensitet, superhög press. Och skulle kunna ge, alltså skulle kunna bli en säsong där antingen så ligger man toxiskt efter 10 omgångar och så får en kicken, eller så ligger man 10 och behåller den ganska, eller ja, 8-10 nästan, och får en ganska, ganska fin placering. Har jag gjort en del spännande värvningar nu när man har fått in de nya ägarna som tycks ha lite kapital att spendera. Så det är väl lag, det är väl de. Det känns lite tråkigt att se att man gillar Aston Villa när nästan hela Sverige känns som de, eller hela FPL gillar dem i situationstecken. Jag vet inte, vad tänker du? Vad är det för lag du gillar och inte gillar?
Men jag är också inne på Villa, oerhört tråkigt att bara fylla i där. Men jag har ju varit inne på det i podden tidigare att om inte annat så är det ju ett kanonläge att redan nu inför säsongen gå in och spela att Aston Villa vinner Conference League med Emery vid rodret som är en riktig upptränare. Jag tror att Villa kommer satsa rätt mycket på Conference League. Det är ju chans till en Europa-titel, och hur ofta får lag som Aston Villa det i dagens fotboll. Så att vi får se när Europaspelet drar igång, kopplat till fantasy, att det kan ställa till det lite. Sen tror jag inte det betyder att de kommer spela något B-lag i Premier League runt när de har Europamatcher. Men såklart kommer det påverka, och det får man väl vara med lite på. Du, gällande det, ett lag som inte kommer spela i Europa, som om man har spelat i Europa de senaste säsongerna, det är ju Chelsea. Vad har du för syn på dem? Det är en ny tränare, ny gammal för ligan i Pochettino. Det har gjorts en rejäl utrensning, kanske framförallt spelare ut. Men spelare som är helt nya in i ligan, i Nkunku från Tyskland och Jackson från La Liga. Hur känner du kring ett lag som Chelsea? Det är ett lag som jag tycker är lite svårt att sätta fingret på. Man inte riktigt vet vart man har dem, men de har gjort en fin försäsong.
Jag håller helt med. Det är väl Premier Leagues kanske mest svårbedömda lag som det ser just nu. Jag kollade lite på matchen mot Brighton och slogs ändå lite av att hur mycket bättre tränare Pochettino än det är än vad de haft tidigare. Tyckte man matchade Brighton bra taktiskt och använde liksom sina resurser på rätt sätt. Jag tror någon av er nämnde Gusto som backup till Reece James, och han såg väldigt fin ut. Spelade lite right centerback, så att säga, mittback på höger sidan, och så lät man Chilwell springa att få en ganska fri eller offensiv roll på vänsterkanten. Och det tyckte jag funkade ganska bra. Satte också lite bättre press. Den här matchen som var i Burnley under Company förra året, känns som att man har tagit otroligt stora steg. Skulle kunna, jag tror inte jag sett någon nämna honom alls, varken på Twitter eller i något forum, men tyckte han riktigt bra. Om han fortsätter utveckla sig i den här takten så kan han nog bli, kan bli bra på sikt. Men om man tänker fantasy-alternativ så är ju just Chilwell då, som jag nämnde. Han tog hörnorna från båda hållen, tror jag han gjorde, mot Fulham i alla fall. Sitter på en del fasta. Men sen, jag vet inte, det är ju om hur säker är man på, hur många matcher får han första sex? Får han starta alla fem? Eller alla sex? Jag vet faktiskt inte vad jag tror, helt ärligt. Men sen har jag också filat lite på, precis nu när vi spelar in, så jag vet inte om du såg det, men Arsenal spelade ju match, och då var ju Jesus inte med i truppen och ska ha fått någon knäskada.
Precis, någon lättare knäskada har det rapporterats om, men man drar ju direkt öronen åt sig.
Ja, exakt. Jag fick lite så här dåliga feelings att det skulle vara något lite värre än, för det var lite väl tyst, tyckte jag. Men ja, så då tycker jag ändå att ska man få bort han, jag hade ju han såklart i bygget som jag antar att ni kommer prata om i anfallsavsnittet, så tror jag att ganska många av er kanske också sitter på honom eller satt på honom. Men nu börjar jag fila lite på Nkunku, speciellt när Liverpools försvar lämnar otroliga ytor, specifikt på högerkanten, och Nkunku har ju startat som vänsterytter i ett par matcher på försäsongen. Så den, jag skulle inte säga att jag har inte han i bygget nu, men det är ändå något som jag sitter och kliar lite på. Det är min bedömning av Chelsea. Jag vet inte, Jackson, ingen jag kommer... Jag gillar vad jag ser. Jag tycker också, jag tycker han har väl tajmade löpningar i djupled. Inte bara någon som förlitar sig på ren snabbhet utan också lite smarthet, alla Lewandowski och liknande. Men ja, jag vet inte. Vad känner du? Vilka Chelsea assets är det som du tittar mycket på?
För mig, det är oerhört tråkigt. Man vill liksom gå emot och gå i clinch. Men Chilwell är en spelare som jag är beredd att chansa med från gameweeket redan. Mm. Tidigare säsonger också har man sett uppsidan med honom. Kan han bara hålla sig hel? Jag tror att hans chans till att hålla sig hel kommer underlätta när det blir en match i veckan. Snarare än att Europaspelet ska in och ställa till det om man ser det över lite längre tid. Och lite oro för Chelseas defensiv måste jag ändå skjuta in. Även om Chilwells stora fördelar ligger i, som du säger, fasta situationer och ganska liksom offensivt fröjdiga spel. Så i grunden för en försvarare i Fantasy Premier League så vill jag gärna se liksom god chans till nolla. Och sen får man gärna liksom addera och krydda med lite offensiva returns. Men inte alls riktigt lika säker på hur Chelseas försvar kommer se ut. Anfallet har jag inte så mycket betänkligheter över. Trots att det är en del nytt in. Sen så jag håller en Kunko betydligt högre än Jackson som alternativ. Och det är också säkerhet i speltid över lite, över lite sikt. Jag vet att Pochettino har pratat upp Brocha en hel del. Varit borta en del för skada och så, men han kommer ju komma tillbaka. Det har även pratats en del liksom om exempelvis en Vlahovic i Juventus som kan komma. Och i så fall så tror jag att Jackson kommer få agera inhoppare liksom, i bästa fall. Vlahovic kommer inte värvas in som någon som ska sitta på bänken. Nkunku däremot tror jag kommer vara en liksom regelbunden startspelare. Sen kan hans roll variera lite och kanske att han kan flyta runt lite i de offensiva rollerna. Och som sagt, jag gillar straffläggare. Vi vet ju inte säkert att Nkunku kommer ta straffarna, men jag ser det som ganska stor chans att han kommer göra det. Så att det är väl min känsla kring Chelsea. Och det kan visa sig sen lite på sikt att det finns enormt värde. För de har ju prisat ner de flesta Chelsea-tillgångarna. Så under säsong kan ju spelare som Sterling för 7,0 eller en Mudryk för 6,5 visa vara kanonspelare. Men det är inte för mig i alla fall som lite försiktig FBL-spelare, gubbar som jag kollar för att starta Game Week 1 med. Men som sagt, jag tror att vi kan hitta en del guldkorn i Chelsea under säsongens gång. Och kanske framförallt när Europaspelet börjar ställa till lite rotation för andra lag. Så Pochettino hittar sin elva och man ser vissa spelare som gynnas av det spelsystem som kommer att användas.
Nej, jag håller helt med. Väldigt, väldigt goda poängar. Jag sitter nog också. Det känns så många är lite som man sitter och avvaktar. Det som du säger, 7 miljoner för Sterling hade ju kunnat bli precis som Rashford var förra säsongen. Liksom. Det hade ju kunnat bli superbra. Den enda grejen som jag kommer att tänka på kring Chilwell som jag också har slagits av är att om de nu väljer att köra sin 3-2-5-uppställning som de gjorde mot Brighton. Då kommer man, hur många, om man kollar tillbaka vad de har spelat. Då har de spelat Chilwell och Rich James som båda är väldigt offensiva ytterbackar. Har ju aldrig spelat samtidigt.
Nej.
Utan de har alltid valt att ha tre mittbackar eller tre mittbackar plus en ytterback. Om man fortsätter, nu kan ju, ska vi säga, Reece James kan ju spela mittback och göra det ganska bra. Men om man tänker att man vill ha båda de två som ett explosivt anfallsvapen, då skulle det ju kunna vara så att de byter av lite och att då kanske inte Chilwell får lika många matcher från start som man kanske hade velat. Det är en liten bara utropstecken. Men nej, annars håller jag håller helt med i mycket av det du säger.
Nej, jag tänker när vi ändå pratar Chelsea och vi pratar en hel del Nkunku. I ditt kära Liverpool har vi en Darwin Nunez som är prisad exakt samma som Nkunku. Jag ser att liksom, åsikterna går isär lite på Twitter och motsvarande om det är ett bra alternativ eller inte. Du får gärna ge din syn dels på Liverpool som lag. Det har ju hänt en hel del här också. Kanske framförallt på mittfältet. Men sen också lite syn på liksom det offensiva getingboet. Jag och Fredrik i podden som också är Liverpool-supporter, han, ja men, jag vet inte om det är lite hjärta som går in att han vill trycka in Liverpool-spelare, medan jag är lite mer avvaktande kopplat till att, ja men, osäkerhet kring speltid.
Ja, alltså det är, ja, jag skulle säga att jag är lite lik Fredrik där, att det, jag lockas av många Liverpool-assets, eller jag vill ha in dem, men jag vet inte riktigt om jag kommer lyckas. Om vi kollar Liverpools match nu här bara idag, så var jag nästan, eller jag var ganska övertygad om att vi skulle få se Nunez igen från start. Men då satt han ju där på bänken i en elva som såg lite lik ut vad jag tror vi kan få mot Chelsea. Mm. Och då känns det som 7,5 att betala för någon som inte riktigt är helt säker att starta, känns lite tungt. Men precis som Fredrik nämner, så jag tror både att Nunez och Diaz, som han gillar så mycket, jag tror att båda de utan problem skulle kunna göra en... Ja, Nunez tror jag skulle absolut kunna göra 15 mål och Diaz en 10 plus den här säsongen. Och det handlar liksom bara om att få den här bra starten och sen få fortsatt förtroende. Men det är ju inget som jag kommer att sitta med. Diaz kommer jag inte sitta med från början. Nunez tror jag inte att jag kommer att sitta med. Kollar vi på Liverpool som lag, så är det ju det stora problemet som... alla ser är ju att man har ju ingen ordentlig sittande DM. Man spelade ju med ett innermittfält med Curtis, McAllister och Szoboszlai idag. Och då spelade Curtis som sexan. Och det var inte något som... ja, det var ju, det kändes som det var stora hav. Och nu var det inte bara Curtis fel. Liksom. Det var ju ytor framförallt på Trents kant. Men... Det är ju ingen lösning, och även om man vill ta in Lavia som det har ryktats om, så tror jag inte att det räcker, utan det behöver, ja, vi behöver få kontroll på de omställningar som vi öppnar oss emot när vi ska sätta den här superpressen, men inte kan, när vi, ja, blir vi ju straffade om vi inte får pressen direkt, då blir vi straffade, och det är ju där vi har haft Wijnaldum och Fabinho som har gjort det jättebra. De är ju två väldigt duktiga spelar på att läsa spelet och sen vinna bollen och hinna de här farliga omställningarna. Och när vi inte har den typen av spelare med den typen av fysik och täcka ytor, då blir vi sårbara. Och det har vi varit hela försäsongen. Sen har ju Klopp, han har ju experimenterat otroligt mycket under de här matcherna, tycker jag ändå man får tillägga. Det känns som man har bytt, folk har bara fått spela 45 minuter, vi har spelat 4-3-3, 3-2-2-3, 4-2-4, vi har spelat lite allt möjligt. Så jag vill kanske inte dra allt för många slutsatser, men jag är ju oroad för försvarsspelet som Liverpool-supporter. Det är jag verkligen.
Jag känner lite som Chelsea, att jag är inte det minsta orolig om att Liverpools offensiv kommer producera mål, men jag tror även att avsaknaden av defensiven också kommer producera en del mål i arslet, och som du är inne på där, defensiv mittfält, där kollar man de lag som kanske liksom är huvudkonkurrenterna om topp 4 positionerna i för gott Champions League, så har vi ett City med Rodri som kanske är, ja, med bäst i världen på sin position. Vi har Arsenal som nu har investerat stort i Declan Rice, som men många har väldigt höga förväntningar på, även jag tror att han kommer göra det väldigt bra i ett bättre lag än West Ham. Och United som investerade förra sommaren ordentligt i Casemiro, som verkligen lyfte Uniteds spel ordentligt, tyckte jag. Och där kollar man Liverpools trupp, ja, men, även som du säger, Lavia kommer in, men Lavia är inte Rodri, han är inte Casemiro, han är inte Declan Rice. Det skulle behövas någonting rejält, liksom Fabinho i forns stora dagar, där är det ju någonting, och får väl se. Nu ser det ju liksom, är han presenterad nere i Saudien?
Ja då, vi har fått en here we go i alla fall från Romano, ja. Så han är väl så gott som presenterad. Jag tror jag såg någon bild, bara vad jag kan recalla från minnet. Vi har ju Bassett, eller hur man uttalar hans namn, men han är ju, och han har ju varit duktig, men han är ju fortfarande liksom 0-4. Ja. Varit skadad hela sommaren, åkte inte med till Singapore, kom inte nog vara redo mot Chelsea. Är inte alls i samma liksom paritet som Casemiro, Rice, Rodri. Nej, så jag håller med. Vi behöver någon. Mm. Och vi behöver vad som blev jättetydligt idag. alltså vi behöver en till mittback. Matip, jag har varit emot honom förut, men nej, han håller inte på den här nivån längre faktiskt. Det är för dåligt.
Nej, det är väl det som gör det ganska självklart för mig i frågan om Trent eller inte, sett till prissättningen på 8,0. Jag kommer inte gå dit i starten i alla fall, och sen så, nej, jag vet inte, jag tycker det finns så mycket värde på annat håll. Hur ser du på i övrigt, liksom, det är ju en liksom knäckfråga också, Mohamed Salah eller inte i ens FPL-bygge?
Nej, jag har inte valt att gå på Salah-tåget. Jag tror nog att jag kommer starta helt utan Liverpool-spelare faktiskt i truppen. Vilket, ja, det känns väl lite tråkigt. Men det är nog, jag tror nog att det får bli så. Jag lyssnade på i ett avsnitt kring mittfälten och håller väl med i mångt och mycket. Det blir nog att jag kommer sitta med, kanske vi får se om jag kanske bara sitter på Bruno och inte Rashford, men det kommer ju vara 2,5 och 2,6,5 och 7,5 skulle jag tro.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
För att jag tror inte jag vill lägga de pengarna på Salah. När jag ändå kommer sitta med kaptenen på Haaland på de flesta gameweek. Det känns som det är lite, det skapar också en ganska dålig dynamik. Så nej, ingen Liverpool-spelare för mig.
Innan vi lämnar ditt Liverpool så tänkte jag säga det gällande Darwin Núñez. Det som jag ändå har gillat med honom, det är ju att han under försäsong har spelat central nia, ja. I stort sett hela tiden, att han inte kommer ut på vänsterkanten som han gjorde i väldigt många matcher förra säsongen. Dessutom har ju länkspelet med Salah sett oerhört bra ut, så att det finns ju absolut case för att gå för Darwin Núñez. Men det som är just de där minuterna. Att det är fler som...
Speciellt när Gakpo gjorde mål idag. Från start där. Ja, nej, jag håller med. Det är jättebra. Alltså, ja, det är väl ett tveeggat svärd att vi har så pass många anfallsmotorer. Men för hade Núñez haft en mer bofast roll, så tror jag att det hade gynnat hans självförtroende och output.
Mitt här är United, nämnde du lite kort där i Bruno Fernandes, och kanske att du inte skulle gå på en Marcus Rashford. Jag sitter ju i båten att jag ska gå på någon av dem, så vill jag ha Rashford. Så du får gärna utveckla tankarna där lite.
Ja, alltså det är väl ingen, jag ska inte säga att beslutet är taget eller liknande. Men det handlar väl om att givet att nu Höjlund kommer in, så tänker jag ändå att Rashford kommer utgå mer från kanten. Han kommer ju absolut fortsätta gå mycket i djupled. Men jag tänker ändå att kanske inte blir riktigt lika många superfarliga. Han kommer fortfarande komma till många målchanser. Men lika många av de här, ja, men över 0,3 XG-chanserna som han kanske har fått tidigare i säsongerna. Samtidigt som vi har Bruno på straffarna, som ni såklart har nämnt. Tycker också att han sett ut som... Jag har inte sett United så många av träningsmatcherna, men av det jag läste eller kollat highlights, så ser det ut som han utgår lite högre. Vi vet ju inte om han eller Mount, hur man kommer att alternera dem riktigt. Men min syn är att han har startat lite högre upp i banan än just Mount. Och då tror jag ändå att han har en rätt hög output i sig. Jag tog faktiskt spel på just Bruno Fernandes att göra minst 9 mål den här säsongen. Har ju nått XG högre än så alla de senaste säsongerna. Och dessutom fick ju United, som ni nämnde här om avsnittet, färre straffar än man borde fått och än man snittar generellt förra säsongen. Så med Höjlund uppe tror jag också man kan få några fler straffar faktiskt. Så det, han är ingen supertydlig conviction ska sägas. Men just nu sitter Bruno på mittfältet med vice kapten. Nej, inte den här rundan, men kommer på det.
Ja. Nej, spännande. Det finns mycket att prata om och man kan hoppa in i exakt alla lag. Men någonting som jag tycker är intressant, vi har redan varit inne och pratat om några av nyförvärven som kommer och är nya in i ligan. En Kunk och Jackson snuddar lite vid Höjlund, Soboslaj kanske nämndes. Du pratar Bournemouth, vi har en Justin Kluivert som har kommit dit. Jag tror inte jag är helt ensam om att vara ganska insnöad på engelsk fotboll och Premier League. Jag har inte järnkoll på det här. Jag vet inte om jag tänker fel, men drar man hem miljonvinster i Europatipset så kan man inte bara ha koll på Premier League. Så möjligtvis har du lite bättre insyn i de här gubbarna. Är det något av nyförvärven, om vi tänker, som kommer direkt nya till ligan? Det har gjorts en hel del mellan klubbar såsom Rice och Mount och McAllister och så vidare. Men av de som är nya in, vilken är du liksom mest spänd på att se?
Ja, då tror jag ändå jag får säga Pau Torres. Jag nämnde han lite tidigare där i början, men otrolig passningsfot. Och också duktig på huvudet. Så jag vet inte vad han gjorde. Han gjorde nog en 5+ mål skulle jag tro förra säsongen. Och jag tror att givet i hur Aston Villa vill spela fotboll under Emery, så tror jag att det kan bli riktigt bra. Speciellt, ja, jag var ganska hype på när Diego Carlos kom förra säsongen. Sen så gick han sönder omedelbart. Men och den mittbacksduon, när det, ja, nu är ju både Consumings också varit superduktiga. Ja, det kan, jag är ju riktigt taggad på vad han kan uträtta faktiskt i Premier League. Tycker att det är en otroligt bra värvning. Jag tycker att Aston Villas fönster, få in Tielemans på gratis, Snor och Diaby mot, jämfört med, jag tror han jagades av flera andra liksom klubbar som ändå har Champions League-spel, och då Pau Torres till en bra peng. Nej, jag tycker att de gör ett megafönster. Sen har jag, ja, vi snackade länge om en Kunku, och jag tror att han också har ganska hög höjd i sig. Annars är det inget jag kommer att tänka på så här rakt upp och ner på plats i alla fall av övriga.
Nej. Såklart är du jättespänd på att Soboslaj kommer till ditt Liverpool.
Ja, det är
jag. Och precis, ja. Som att jag är väldigt liksom sugen på Höjlund. Vi har ju saknat en nia under en väldigt lång tid. Och att du är orolig för att Rashford FBL-mässigt kommer ut på vänsterkanten, det är inte jag. Jag tycker att han är mycket farligare där utifrån och får komma rättvänd med fart oftare, skära in och så gå på avslutet som man har så bra. Så att, ja, det är jag nästan, jag gillar han ännu mer. Men det är ju även att jag gillar Bruno mer, sett till hans expected siffror förra säsongen som inte alls matchades upp, och det brändes lägen både till höger och vänster. Och även om jag inte förväntar mig att Höjlund ska göra 30 mål sin första säsong i United, så tror jag ändå att det är ett uppköp och att det är mer att förlita sig på än en konstant Martial som hoppar runt på kryckor.
Ja, valid points, helt klart. Och jag köper helt Rashford TC. Jag kommer ihåg att jag tror jag inför förra säsongen så kollade jag runt lite så här på hans skottmål och avslutsmap liksom. Och då var det ju samma där, att han tar ju mycket avslut från vänster när han kommer in och skjuter. Men att majoriteten av hans mål var liksom var väldigt nära. Alltså var kring straffpunkten och mot mållinjen. Att det var en mer än vad jag då initialt hade tänkt, och mer än vad det såg ut jämfört med skotten. Och det är väl lite det jag tänker att han kanske får lite mindre av med Höjlund. Men jag håller ju helt med om att han är fantastisk också som en flytter. Och jag tror också, som du säger, att Bruno gynnas av att få in Höjlund. Så det ska bli spännande. Jag såg ju också på tal om värvningar att Raya är väl mer eller mindre klar nu då för Arsenal. Så Jag satt och hade det här dilemmat själv i mitt huvud, så kan jag lika gärna fråga proffset. Vad är din syn då på Fläcken när han är första målvakt? Sen har ju sett ganska kass ut på försäsongen, bör man ju tillägga. Men är det något du kommer ha, eller kommer du skippa honom nu?
Alltså, egentligen har inte så mycket ändrats även om Raja lämnar. Jag tror att Fläcken var tilltänkt första målvakt oavsett. Men såklart gör det hans plats ännu säkrare. Har väl inte haft en kanon försäsong på något sätt. Jag tror däremot inte han liksom har spelat sig bort från platsen. Och är det så att Raja går, tycker jag att Fläcken är ett bra alternativ. Brentford kommer få en del skott på sig. Han kommer inte hålla lika många nollor som topplagen. Men som vi har varit inne på i framförallt målvaktsavsnittet, att det är ju inte bara nollor som avgör vilken FBL-målvakt som tar flest poäng. Och det frigör ju också platser. Att inte då ha en liksom, Onana i United gör ju att man kan ha tre utespelare från United. Det kanske man inte vill starta med, men någon gång under säsong kanske det är läge för det. Samma om man går på Arsenals målvakt, om det nu är Ramsdale eller Raja. Så att,
ja, vem om vi, när vi är halvvägs in i säsongen, vem har första spaden?
Ja, alltså det, jag tycker det är en oerhört svår fråga. Det beror nog lite på hur säsongen har gått och liksom hur det har artat sig. På något sätt, jag vet inte om det har skrivits något om summor för Raja, men jag tror även om man har ett år kvar så är det ändå en hel del pengar det rör sig om.
Mm. Jag tror jag läste något om att de ville ha 40 eller 50 miljoner pund då, men ja, att han går för mindre, men jag vet inte.
Ja, men det betalar man inte för en andra målvakt, tänker jag. Nej, samtidigt köpte de ju och Ramsdale är ju ung också.
Exakt, så att, han är mindre, tror jag till och med.
Ja. Alltså att, jag vet inte riktigt. Raja har väl lite finare fötter än vad Ramsdale har. Så om det kan väga in i Artetas sätt att vilja spela, ja, det gissar jag att det har. Jag tror nog att blir den värvningen av, så är det nog Raja som ska ta den där platsen. Sen om man kommer liksom starta Game Week 1, tveksamt. Men på sikt, jag, i alla fall oavsett, att jag håller mig ifrån en Arsenal-målvakt för 5,0. Oavsett om det är Raja eller Ramsdale. Jag vill inte ha de där målvaktsproblemen när man kommer in i säsongen efter ett tag och offra dyrt byte där. Så tänker jag väl kring Arsenal-målvaktsposten. Innan vi lämnar FBL och tackar för oss i det här avsnittet, så en stor fråga är ju mittfältet. Jag tror du nämnde i din prispunkt på mittfältet att du skulle ha två mittfältare i 6,5 miljoners nivån. Här har vi ju väldigt många spelare att välja av, eller i alla fall ett gäng. Vi har Brighton mittfältarna i Mitoma, är väl den som är mest populär just nu. Vi har en Pascal Gross, vi har en Solly March, vi har en Mbeumo i Brentford som vi förväntar oss tar straffar och i vissa matcher, som jag var inne på mittfältsavsnittet, kanske kommer spela som mer utpräglad striker. Även om vissa finns där. Och sen så har vi en Esse, så apropå straffläggare, i Crystal Palace som har sett fin ut på försäsongen. Devy nämnde du i Villa, 6,5 också. I den här djungeln av 6,5 spelare, vad tycker du vi hittar liksom det bästa värdet?
Ja, jag tycker att jag har en som jag känner mig ganska trygg i som första, och sen så har jag pendlat mycket i den andra. Jag tycker att Mbeumo ska in till 6,5. Precis som du säger, tar han straffar, och emot de sämre lagen kommer ju Brentford spela sin 4-3-3, och då kommer han utgå från kanten, och det tycker jag passar helt perfekt att ha han och sen vissa som nummer 9. Och sen mot de bättre lagen, när man kör sin 5-3-2, så utgår han ju från anfallet och har ändå, det gör att han blir ett ganska bra viable option. Och jag tror att han har, jag tror att det kan skada att inte sitta på honom. Sen så vet jag inte om man kommer få spela första matchen nu mot Spurs, även om det är hemma. Men sen så har vi ju tre rätt fina matcher då han nog kan gå in och få några viktiga poäng. Sen den andra posten, då är jag betydligt mer tveksam ska sägas. Jag tror att när, om du frågar igenom 10 omgångar så tror jag att jag kommer ha Diaby, men jag kommer inte starta med han. Utan jag tror ju att jag kommer ta det tråkiga picket med Mitoma, tyvärr. Men jag har ingen jättestark conviction. Det finns ju otroligt många bra möjliga alternativ här. Jag vet inte, vilka två hade du valt från? Om du hade sittit med 2,6,5 prispunkter och ska ta två, vilka hade du plockat till Game Week 1?
Ja, nej, men lite sådär som jag har varit inne på tidigare. Jag är försiktig på att hoppa på de här nyförvärven som dessutom är helt nya in i ligan. Så därför avvaktar jag kring det. Vi tycker jag går bort lite av den anledningen. Dessutom kanske inte det absolut bästa inledande spelschemat. Newcastle borta i Game Week 1 till att börja med, som en oerhört tuff bortamatch på St. James's. Men de ska även möta Liverpool i Game Week 4 och sådär. Sen så öppnar det upp sig ganska snabbt. Så att, ja,
Det där är ju en tugat svärd. Han kommer ju spela på vänsterkanten. Liverpool har ju släppt otroligt mycket. Ser man att Liverpool är fortsatt svaja, kan ju det vara en... Alltså jag ser vissa som motiverar att starta med en Kunko till Game Week 1 för att de möter just Liverpool. Det är lite ironiskt, men ja, förlåt jag bröt.
Nej, men det är lite, för mig är det ändå lite wait and see. Jag brukar vara försiktig. Det kan innebära att man tappar en del poäng. Men det kan också innebära att det blir en price drop. Eller att man behöver göra ett byte tidigt. Som jag gärna undviker. Jag går lite bakvägen och pratar vilka jag väljer bort. Men samma nämnde jag Esse, som har sett jättefin ut på försången. Förväntad på straffar. Och varför han är på straffar, ja, det är för att Zaha har försvunnit, gått till Galatasaray och Turkiet. Men det gör ju att SS roll kommer bli ännu viktigare i Palace. Å andra sidan så känner jag att det är en rejäl försvagning utav Crystal Palace att Zaha försvinner. Det i kombination med spelschema gör också att jag inte är superhet på att kliva dit. Så att jag håller med om Mbeumo, att han är spännande. Gillar också deras spelschema. Du nämnde det att det är Spurs i första matchen. Men vart har vi Spurs? Vi pratar om Chelsea med ny tränare och nytt spelsystem. Det har vi samma i Spurs. Och det är liksom flyttrykten kring Kane och ja, men lite så här stökigt och försvaret och målvaktsposten. Jag tycker inte att det är en superdålig match hemma för Brentford. Och sen utöver det så är det ju ett ganska trevligt schema. Så Mbeumo gillar jag. Och sen så skulle jag ju också vilja gå på en Brighton mittfältare. Lite för att attackera de här tre första gameweeksen. Mitoma. Absolut. Jag är lite rädd för price drop. Ägs just nu när vi pratar av 37,4%. Och folk är otåliga. Så om det inte riktigt rör igång när han möter lätt motstånd i Luton hemma i Game Week 1, Wolves borta i Game Week 2. Och sen så liksom börjar spelschemat bli lite tuffare. Att folk kan hoppa av då. Det kan man ju själv göra också. Men jag brukar vilja vänta sent med att göra transfer. Så då kanske man får det där price droppet. Och tidigt i säsong är det inte kul. Det gör väl att när jag pratade mittfältare tidigare så lutar jag lite mot Pascal Gross. Där går också åsikterna i så här enormt. Jag gillar det för att jag ser han som en riktig favoritspelare hos De Zerbi. Tar oerhört mycket fast situationer, vilket gör att han får fina bonuspoäng. Kan vara på straffar. Kan vi säga att James Milner är ju en bra straffskytt också, som de har värvat in. Om han är på plan. João Pedro kan ta straffar. Men det har vi sett Gross göra också. Och Brighton fick oerhört mycket straffar förra året. Då drog ju McAllister in dem på löpande band. Och det är ju mycket av anledningen till att McAllister tog så många poäng förra säsongen. Lite sådär Pascal Gross. Hans roll, jag tror han kommer starta i stort sett alla matcher, men exakt på vilken plats i Brighton, det är lite oklart. Men jag gillar Gross. Sen Solly March då, han är lite förbisedd också. Men samtidigt så har han under, jag tror han har gjort 45 minuter under försäsongen.
Ja, han har inte medverkat så mycket. Jag tror att han spelade första mot Chelsea, men annars har jag inte sett han spela alls.
Ja, jag tror han spelade en halvlek då. Och sen så tror jag han har dragits med någon skada. Och det gör ju att man inte riktigt vill gå dit till Game Week 1. Så jag förstår att ägandet på Mitoma är liksom högt. Men jag kan inte riktigt bestämma mig. I mitt upplägg just nu så kommer jag bara ha en 6,5 mittfältare. Och då är frågan för mig, ska jag liksom täcka Brightons fina tre matcher? Eller ska jag gå på Mbeumo endast? Som jag tror liksom jag kan sitta med under en längre tid. Just nu är det en Brighton mittfältare där, men jag lutar liksom, ju mer jag tänker på det, mot Mbeumo i alla fall.
Kan jag också tillägga att Gross har ju startat som just ytterback i två av tre försäsongsmatcher.
Ja.
Men har ju, som du sa, han tar ju fortfarande mycket fasta, och jag tror ju att han tar första straffen trots att man vill ge Joao Pedro självförtroendet. Men ja, det är knivigt, och det blir ett dilemma. Jag sitter ju lite inför idag så satt jag ju med både Jesus och Nunez. Så lär ju byta ut båda dem, och då kanske det blir att man har 1 miljon extra till att lyfta upp en Mitoma till en Foden eller liknande. Men jag får ju lyssna på vad ni säger i anfallsavsnittet sen innan jag gör något förhastat.
Ja, absolut, det ska du göra, precis som alla ni andra lyssnare som lyssnar på det här avsnittet. Stort tack för idag, Oskar. Innan vi avslutar, det här avsnittet har ju varit i samarbete med vår nya partner Reducering.se. Se till att hålla utkik över när det första andelsspelet dyker upp. Vi kommer såklart nämna det här i podden när det är dags. Och det är ju snart dags för Game Week 1, och det blir ett fint stryktips där. Övriga partners till Svenska FPL-podden som det ser ut just nu är Glenn Sportsbar, som vi har nämnt, med Glennligan. Gå med där, ni vill inte missa det. Vi har även Unisport Store som är med, och vi kör utlottning. Som sagt, här jubileum Patreon-utlottning med 3 presentkort att 1000 kronor hos dem. Men som lyssnar till Svenska FPL-podden har du även 20% rabatt på ordinarie pris vid köp för minst 500 kronor. Fram till sista augusti. Du uppger koden FPL-podden i kassan där. Du handlar upp din Svenska FPL-podden merch på netshirt.se. Och så är det med det. Oskar, som sagt, stort tack för att du dels lär oss om reducerade system och andelsspel. Men också stort tack för att du delar med dig av dina tankar kring Premier League-säsongen och Fantasy Premier League-säsongen 23-24.
Ja, stort tack själv. Det var superkul att vara här. Jättetrevligt.
Vi kommer höras mer här framöver. Men tills dess så får du ha det bra, ni som lyssnar, även ni. Och fortsätt fingra på era FPL-byggen inför Game Week 1. Ha det bra. Hej!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.